Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Det här vi har pratat om vid ett flertal tillfällen, om att bygga sin konsumentidentitet.
Mm.
Jag har förstått att du arbetar vidare på detta som ett aktivt projekt. Stämmer det?
Ja, i somras under coronaperioden.
När det var som värst.
När det var som värst.
När man gick och släppte ut liken bland husen.
Ja, precis. Nej, men då började jag ju köpa så här, vad heter det, armband.
Konstiga armband.
Ja. Så har jag liksom fastnat väldigt mycket för så här reklam som dyker upp i Facebook och så där.
Vad är det? Vad är man när man är en armbandsnubbe?
Jag vet inte vad man är. Nej. En sucker för armbandsreklam på Instagram, tror jag.
Ja, eller det kan man vara. Ja. Men jag tänker att man är lite av en rocker.
Man
en
är
rocker
lite,
hade
lite
haft
av
det.
En rocker. Ja, lite
en cool snubbe har armband.
Ja, man är lite...
Eller kids.
Lite ung, ja, eller kids. Eller, man är ungdomlig.
Ja, men det stämmer.
Det kanske man är. Hur som helst. Nej, men en av... Jag har ju haft... har mina små fantasier om vad jag ska köpa och sådär.
Mm.
Och en fantasi jag länge har haft är den... eller det är en fantasi... Det är en slags... Ja, det är en gnagande
en perversion,
idé.
Kanske.
En perversion nästan. En av dem har varit sådär att... eftersom jag tänker jag vill ha ett fint hem. Eller jag vill bli lite mer medelklass. Skapa någon slags medelklass... glans i mitt hem. Så jag har ju fixat mycket nya möbler och fina saker och pyntat till det lite sådär.
Man ska ha en lampa från Danmark kanske?
Det kanske man ska, det har jag ju verkligen inte ännu.
En möbel som är målad av Bruno Mattsson.
Ja, ja.
Lite sådana där.
Eller en Alvar Aalto askopp eller vad.
En vas, ja.
Hur som helst så har jag funderat undrar vad jag skulle ge för intryck om jag hade så här muminmuggar.
Aha.
Muminkaffekoppar hemma så här. Det är ju jävligt städat, tänker jag, att då, och det är lite kulturigt eller liksom andra så här lite halvt välbeställda personer som jag känner har muminkoppar och muggar hemma. De är jävligt uppstyrda och
men då är det väl
och
så
och sådär.
Att om någon säger ja, men en bra julklapp till Gudrun är ju den här muminmuggen då.
Ja, precis.
Och så får hon den och så, ja, men jag har redan muminmamman, men om jag kan gå och byta den kanske mot snusmumriken, så har jag olika.
Ja, ja.
Så är det väl.
Så,
att man samlar
kanske.
Liksom.
Man vill ju ha olika muminfigurer.
Man kan ju inte ha fem muminpappa.
Nej,
för att bjuda på kaffe.
Nej, det är ju det autistiskt. Det är ju efterbliven.
Det är en provokation.
Ja, ja, det skulle vara... Ja, det är nog anstötligt i princip. Men hur som helst... fan vad jag säger hur som helst hela tiden. Jag är så trött så jag får sluta.
Det är varmt som satan, det är varmt som så var schyssta mot oss.
Ja, precis. Men jag har funderat, gått in på Pocket Shop ibland och så där har de muminkoppar och små serveringsbräden. Så där och så.
Små muminaschetter.
Ja, precis. Och jag har alltid stått och fryst fast framför de här muminfigurerna. Så där. Ska jag köpa koppar eller ska jag inte? Och så till slut... Det är ju lockande för mig. De är ju lite lockande av någon fetischistisk anledning som man kanske kan utveckla i avsnittet. Men det blir att jag tänker, nej det går inte. Jag kan inte ha det. Vad skulle Oskar tycka om mig om han kom hem till mig och jag serverade mina små muminmuggar? För de är för små nämligen. De är för små, för de är inte riktiga kaffekoppar.
Men ja, min reaktion...
De är muminsmåleken.
Min reaktion hade varit så här. Vad fan är det här, Andreas?
Ja, vad
bjuder du på kaffe i muminkoppar?
Ja.
Vad fan är...
Det är ju lite pervy på något sätt. Eller skulle inte du... Ja, Andreas är inte riktigt en sån där övermedelklassmänniska som har muminkoppar.
Nej, och märkligt nog så hade jag bara accepterat muminkoppsbjudningen om det bara var samma karaktär. Typ att vi har fem morran. Någon av de dåliga liksom.
Ja. De mest ångestskapande av karaktärerna.
Precis. Finns de ångestskapande karaktärerna som muminkoppar? Eller är det bara...
Jag antar att alla finns.
Okej.
Okay. Men det är liksom... Jag har ändå förkastat muminkoppsprojektet för att det är... Dels har jag ingen relation till Mumin.
Nej.
Förrän jag har börjat göra lite research för just det här avsnittet. Och dels så är de är för små kopparna, så det blir liksom...
Din fetisch är helt enkelt medelklassmarkören.
Ja, det har,
och
kanske inte det
Mumindalen.
Nej, nej, det, jag skiter ju lite i Mumindalen. Om
växte du upp med Mumin?
Nej, egentligen inte. Nej.
Nej. Nej, det gjorde inte jag heller. Jag har ingen relation till Mumin under min uppväxt. Jag kan komma ihåg kanske att att barn som fick lov att titta på sånt sjöng Muminsången från den tecknade serien.
Mm.
Och jag visste, man vet ju vad det är.
Ja.
Det är den, jag gjorde research.
Jo, Mark Levengood, så det fanns ju. Mark
var han rösten
i Mumin? Han var ju rösten i Mumin, tror jag.
För att han är finlandssvensk.
Ja. Så jag måste ha hört lite om Mumin på radio. Så här, men det har alltid varit helt främmande. Jag har aldrig vetat vem Morran är och sådär.
Men jag gjorde lite research och tittade på ett Mumin-avsnitt. Första avsnittet av den gamla tecknade serien. Innan japanerna gjorde en mer modern tecknad serie.
Mm.
Och idag så är Mumin i 3D. Kan jag upplysa det om.
Va?
För jag var på Mumins officiella YouTube-kanal. Och då är Mumin-gubbarna i 3D.
Vad är en ny tv-serie i 3D?
Mm, precis.
Ah, shit.
Ja. Det såg faktiskt för jävligt ut. Jag tänkte lite där på Tove Jansson då, som har skapat Mumin.
Mm.
Att den här estetiska kvaliteten som jag ändå kan ge Tove Jansson.
Mm.
Som var traditionellt skolad i målning.
Mm.
Som lite som Picasso. Att han först kan måla jättebra med olja. Och sen målar han enkla grejer.
Ja, just det.
Tove Jansson var likadan där. Att hon kan måla bra med olja. Men så målar hon någon mer, kanske de här debila figurerna.
Hon är ju väldigt bra tecknare. Liksom.
Ja, men precis.
Det är och svartvitt tuschlaveringar och vanliga penteckningar och sådär. Hon är ju oerhört bra.
Ja. Men i alla fall, den här tecknade serien som jag såg innan. Det gör ju det här fenomenet bara märkligare för mig.
Mm.
För det var, jag kan berätta lite vad som hände. Det var vinter började med. Och då sover alla, de har gått i ID som björnar.
Mm.
Så då sover de i sitt Muminhus.
Mm.
Och så kommer våren och då vaknar Mumintrollet. Här är nästa förvillande sak. Att Mumintrollet, det är liksom inget, Mumintroll är egentligen inget paraplybegrepp över den, vad man ska kalla det, rasen. Utan Mumintrollet är ju sonen.
Mumintrollet är han som kallas Mumintrollet, men de är Mumintroll.
Ja, det här gör mig förvirrad.
Ja, det är förvirrande. Ja. Ja.
Men, och då vaknar han först och så går han och väcker folk. Och då väcker han en karaktär som heter Lilla My.
Mm.
Som jag vet ju vem det är innan.
Mm.
Men, och hon är bara otrevlig.
Mm. Det här visste inte jag.
Nej, men hon är bara otrevlig.
Mm.
Det är en liten tant med en tofs som bara är otrevlig.
Men talar hon som en tant på ett gammalt sätt? Så...
Nej, det var på engelska så det blir konstigt om jag analyserar det. Men sen i alla fall så vaknar de upp då och det är vår. Då säger Mumintrollet det typ 20 gånger till alla att det är vår, det är dags att vakna.
Mm.
Och sen så går han ner till bron utanför huset som går över ett litet vattendrag. Och där träffar han på Snusmumriken som är en bohem.
Mm-hmm.
Som röker konstiga grejer i sin pipa och sånt där.
Mm.
Och då säger han, nu är det vår, var du? Ja, men han har inte gått i det, han har varit någon annanstans. Så det är lite mystiskt. Och sen går de och väcker, nu minns jag inte vad den karaktären heter, men då går de och väcker någon annan. Och sen så, alltså det är jävligt tråkigt, är det inte det?
Jo, det kanske är.
Ja, men och sen så hittar de en hatt och... den verkar ha några magiska krafter och så kommer de på att det är nog inte bra att hålla på med den här hatten. Och så släpper de iväg den så att den åker iväg med den här lilla vattendraget då.
Mm.
Och där har du en hel Muminberättelse. Men den här tv-serien har ju inte Tove Jansson skrivit.
Nej, det har de verkligen inte gjort.
Och dessutom, den är ju inte fin.
Nej.
Man ser ju att det är hennes karaktärer men det är inte fint gjort.
Nej.
Men ja, det
var
inte, min...
Den har inte den estetiska pilen som hennes
Nej, men precis.
Andra grej. Jag gick ju och talade med en kvinna på en bokhandel där i Majorna och, som är jävligt trevlig. Och så frågade jag, så här, har du några Mumin-grejer? Så där. Mm. Nej, men jag har de här kapitelböckerna.
Okay.
Så det är 8-9 stycken av Tove Jansson och de är ganska snygga. Så där.
Ja,
de
var, den ser jättefin ut.
Pappan och havet heter den. Och så, du ser, det är ganska mycket text alltså.
Ja.
Det är ju, och hennes fina bilder och sådär. Och så börjar jag läsa den och fan, det är fan väldigt bra på något sätt. Väldigt lakoniskt, kanske inte så spännande och sådär. Men det finns någon briljans i det här ändå. Det finns en stor kvalitet.
Det är en ganska loj ton i Mumin, är det inte det? Lite så här att, åh, sa Muminpappan, åh. Och så gick han ut på farstun sådär.
Ja.
Det är liksom inte, det är inte så mycket action.
Jo, men det är lite också, du brukar tala om det, att det finns en snurr på varje sida eller ja, det som det du viktigt. Tycker är bra och sådär. Mm. Och det finns på sätt och vis det i de här Mumin-kapitelböckerna. Mm. Det är alltid något skevt eller de säger någonting som är skevt och nu ska vi göra det och det är excentriskt. Man förstår att det är lite excentriska karaktärer. Karaktärerna är excentriska och så lite lakoniska men inte för mörkt heller. Sådär. Men det är en kvalitet i det. Men det här tänker jag, nej, men det här, om jag var liten, och så här är det väl alltså. Det här lockar ju inte mig alls när jag var liten.
Det här är
för vuxna personer.
Ja.
Jag skulle nästan säga att det är liksom de här kapitelböckerna, sedan har ju de gjort en massa annan grejer med Mumin. De här tv-serierna som är ju naturligtvis gravt förenklade i jämförelse med en kapitelbok eller en roman, vilket det nästan är det här.
Jag läste på lite om Tove Jansson och faktum är att hennes ambition i livet var ju inte att hålla på med de här fåniga trollen. Utan hennes ambition var ju att bli en traditionellt uppskattad konstnär.
Bildkonstnär, målare, ja, oljemåleri.
Men sen så började hon av en slump efter sina studier. Det här var en borgarkärring också, ska jag säga. Mm. Alltså, hon växte upp på typ 20-talet. Ja, exakt. Det var inte så vanligt 1920 och att alla är konstnärer och liksom... Att man kan som finlandssvensk åka till Stockholm och läsa på liksom,
konstskola
och sådana här grejer.
Hennes farsa var tydligen också stred på de vita sida i inbördeskriget i Finland. Och det var lite överklass. Sådär.
Ja. Men i alla fall, och det som hon gjorde var att en av hennes första uppdrag, det var för en... tidning och rita omslagen som var antinazistisk propaganda.
Mm.
Så att hon gjorde illustrationer, jag satt och tittade igenom dem och hon gjorde illustrationer där liksom Hitler är ett barn som vill ha mer kaka. Mm. Så kommer de med kakor som är olika länder men han bara gråter och skriker efter mer kaka. Och så har hon också gjort och jag tyckte det var det märks att hon är en riktig, eller var en riktig konstnär. För att vissa av de här propagandabilderna är så här att det är en ängel plötsligt mitt på ett slagfält.
Mm.
Det finns någon slags kvalitet i konstnärsuttrycket i det.
Uh-huh.
Eller att en målning som hon har gjort, då är det tyska nazistsoldater som går in i någon konstig maskin. Och så flyger det ut änglar. Så det är inte sådär...
Men surrealismen var ju väldigt populär på 20-talet.
En hjort som kanske håller på med något sprängämne. Sådana där grejer. Ganska snöiga grejer.
Ja, lite urballade grejer. Men poetiska kvaliteter kanske någonstans.
Precis. Och så en detalj till. Att hon illustrerade också... det här var ju senare då. Men hon illustrerade... till Sagan om ringen.
Ja, just det läste
jag. När den publicerades i Sverige.
Ja.
Och jag tittade igenom dem vad hon har målat där till Sagan om ringen. Ja. Och det var ju för oss blir det ju fel i efterhand eftersom att Sagan om ringen är ju inte kanske, det är mer sen ungdoms berättelse än barnbok. Mm. Så det blir lite för roligt.
Ja, vi har ju de där lite mörkare illustrationerna, ja, av precis. De där britterna som, ja, som gjorde sagan, gjorde artdesignen till Sagan om ringen-filmerna. Det är ju
hennes drakar och sånt grejer. Ser roliga ut liksom.
Ja, nej,
men, det, så, men en hög kvalitet också.
Ja. Det här, ja, var Bilbo som hon illustrerade. Så Bilbo är ju lite mer barnslig.
Ja, men hon illustrerade, jag kollade, hon illustrerade även Sagan om ringen. Okay, Bilbo, okay, och Sagan om ringen. Ja. Men det var kanske Bilbo-stilen som gled över, mm, i det andra då, mm, liksom. Ja. Men så beskriver hon i något sammanhang att hon egentligen vill göra riktig konst. Men det blev så stort med hennes små konstiga troll och gubbar, och hon sålde serier till olika tidningar i världen, och sen så släppte hon de här, man kan väl närmast kalla dem för seriealbum då, som var när Mumintrollen och Kometen, tror jag den hette eller något. Kometen kommer, något sånt. Och det här är 46 eller 47.
Ja, men jag tror det är en kapitelbok.
Okej, det är kanske en kapitelbok. Ja, ja. Och, men det har blivit seriealbum senare i så fall.
Ja, precis. De finns väl i jävligt många olika versioner då. För det finns ju barnböcker också som är rena bilderböcker då, va?
Ja, det kanske är de jag har sett då.
Ja. Och så finns det ju som serier som gick i tidningar.
Mm.
Alltså med rutor som Kalle och Hobbe. Ja, eller något precis. Liknande.
Men det, i vilket fall som helst så blir de här sakerna så stora. Så det är ju det hon gör, ja, och lever på.
Ja, redan på 50-talet, ja, börjar det här slå igenom. Det blir engelska utgåvor och svenska. Ja. Det blir ganska snabbt en big business.
Ja, precis. Eller som jag brukar kalla det, Mumin Cash.
Mumin Cash. Det är ju en annan rolig grej. Du tipsade mig om en artikel av Hans Ruin,
mm,
som går in lite på vad Tove Jansson kan ha varit influerad av filosofiskt och sådär. En del försöker ju läsa Mumindale om Mumintrollen så där, tolkar ur något filosofiskt perspektiv. Ja. Men så kommer han in, Hans Ruin, som är en filosof, antar jag. Så börjar han hitta de här spår av Nietzsche.
Han är professor på Södertörn.
Han är professor, ja, på Södertörn.
Och, eller var det när artikeln skrev?
Han hittar väl spår av Nietzsche och även Spengler, hon ritar Spengler och sådär. Men så beskriver han hur han sitter där, hur han tar sig till Helsingfors, tror jag det är, för att besöka huvudkontoret där det är Mumin Characters, deras huvudkontor. Så beskriver han ju det lite.
Det här globala företaget liksom. Alltså, Mumin Characters, ja, liksom.
Så är det någon brorsdotter till Tove då, Tove Jansson, som styr det här, och så är det deras personal, och så skriver han att men det är globala kontrakt och håller på med hela tiden och så, uh-huh, och det är en sak som i mitt när man blir äldre, så sådana saker blir ju mer och mer intressant om man är intresserad av ekonomi och man gillar att fantisera om pengar och sådär. Så det ställer sig lite i vägen för mig när jag tänker på Tove Jansson, att det här, de måste ju tjäna miljarder, ja, på Mumin.
Men så Toves släktingar har ju gjort det här till big business.
Ja, det är miljarder. Ja. Jag läste apropå
Dödsboet, som man brukar kalla det.
Ja, precis. Det är hennes arvtagare. De måste ju fan skratta hela vägen till banken. Jag läste om Kalle och Hobbe när jag ändå var... Ja, han är ju väldigt fint tecknade. Och Bill Watterson heter han som, ja, gjorde Kalle och Hobbe. Han ville ju inte att det skulle bli merchandise kring de här Kalle och Hobbe.
Nej.
Men hade han gjort... För Kalle och Hobbe finns inte på kaffekoppar, han finns inte på t-shirt, det finns inga prylar med Kalle och Hobbe, det finns inga nallar som är, nej, som Hobbenallen, sådär va? För han tycker
det... Men, nu kanske det finns det efter hans död.
Nej, han är väl inte död?
Jag vet
Bill
inte.
Bill Watterson är inte död.
Ah, okay.
Han föddes på 60-talet.
Fake news.
Fake news. Men det är liksom också... Han är ju rik naturligtvis ändå, va? För det har sålts miljoner av Kalle och Hobbe-böcker och sådär. Men ändå, det är mäktigt att tacka nej till sådär ett antal miljarder som, ja, det handlar om. Det handlar ju om kanske Ja, det kanske handlar om $1 miljard som han har sagt.
Det bästa är väl att försöka, för jag kollar lite var de här Mumin-motiven dyker upp, vad det finns för produkter.
Mm.
Och vissa av grejerna är ju så här hål i huvudet. Visste du att du kan köpa en Mumin-brevlåda?
Mm.
Ja, men det, då tycker jag det är så här.
Men
bara...
då tycker man ju att de är lite... Jag vill nästan inte använda ordet, men
horar
man ju ut.
Ja, och dessutom,
Mumin.
Vem fan sätter upp en Mumin-brevlåda?
Ja.
Det är ju, där går gränsen. Det gäller att ha lite känsla om man ska hålla på med medelklassmarkörer. Ja. Kopparna tror jag är bra. Mumin-brevlådan däremot.
Det passerar gränsen.
Ja, då tycker jag det är...
Det är vulgärt.
Ja, men,
eller tangerar lite vulgariteten.
Ja. Vadå, har de köpt en brevlåda för barnens skull? Sådär, grannarna där.
Ja.
Då börjar man tala lite så.
Ja. De har gått för långt i sin Mumin-fetishism.
Är det barnen som bestämmer hemma hos Gren, kan man undra. När de har en Mumin-brevlåda.
Ja.
Eller?
Ja,
det är dåligt.
Jag håller med.
Ja. Mm. Men jag tänkte, för att från när han var där när han är ruin var på Mumin Cash Global Center, då hittade ju han grejer i hennes dagböcker för att försöka koppla då om det fanns en inspiration eller någonting till Nietzsche.
Mm.
Och det ska jag säga också, att han gör aldrig ett särskilt bra case för det egentligen.
Nej. Alltså, eller hon har ju skrivit om Nietzsche i den.
Ja, men hon har läst Nietzsche. Men det är inte sådär att hon gjorde en anpassning av Alltså sprach Zarathustra.
Mm.
Alltså det var inte det. Man kan inte säga solklart att Tove Jansson gjorde det här på grund av det här. Mm. Det finns inte tillräckligt med stöd för det, tycker jag. Men det han hittade i hennes dagbok tyckte jag var slående, att Tove Jansson skriver fantastiskt och fint när hon är, för jag tror att hon var under 20,
ja,
jag tror
hon var 18.
Hon var tonåring när hon skrev det här. Och jag tänkte försöka läsa det här på finlandssvenska. Nej, det ska jag inte göra. Men då skrev han så här. Men strålkastaren fängslar en mer. Den är solen i vår värld. Den är centrum. Här förblir jag. Här uppe. Här sjunger jag ett orde som ingen hör. Ett orde till havsdjupets invånare, medan mina klackar trummar takten mot barriären, som växlar färg för var sekund. Jag vågorna går höga i natt. Själv rider jag på en kam, på flodvågskrön, som aldrig sänkes i en dal, förrän har nått stranden och splittras i atomer. Ja, jag flyger, jag ser en värld under mig. Här är luften hög och ren, faran nära och hjärtat fyllt av en glad ondska. Vilket sedan följs av frågan, det är ju författaren då. Var det så här, herr Nietzsche? Ja, jag hör. Du har varit här förut du också. Ty knappast gick den vise Zarathustra på maskerad. Mitt ord är slut, jag är trött. Havets botten ligger öde. Djävulens öga har slocknat. Trummorna tystnat.
Mm.
Det är ganska bra.
Ja,
liksom.
Ja, visst, det är fint, det är dramatiskt. Hon beskriver hur hon har varit på en maskerad och nästan drabbas av den här euforisk, svindlande känsla.
Ja.
Men det är ju intressant också, den här kopplingen till Mumintrollen. Han skriver ju då att han hittar ett ställe hos Nietzsche i anslutning till det hon lite parafraserar i det hon skriver. Mm. För hon skriver ju om en glad ondska, och hos Nietzsche är det munter ondska. Ja. Och liksom, faran är nära och anden är uppfylld av munter ondska. Så sedan skriver Nietzsche i Zarathustra då: jag vill ha troll omkring mig, ty jag är modig. Mod som skrämmer iväg spökena skapar sig själv troll. Modet vill skratta.
Men vad, ja visst.
Men, ja, men det är ju inte säkert
att trollen ens troll. Det är ju...
Ja, men det är de ju.
Är de det?
Ja, ja.
De ser ut som albino flodhästar.
Mm. Men de
som
är ju...
går på bakbenen.
Ja, hon menar ju att de är en slags dagstroll som gillar dagsljus. Så de är inte riktiga...
De är inte natt-troll liksom.
Nej, de är inte natt-troll.
Okej, för det finns de även, säkert, har jag förstått det som, troll i Mumindalen.
Ja.
Så det finns troll-troll och Mumintroll. Det är ingen idé. Jag försöker, nej. Jag är alldeles för fyrkantig nu. Jag hörde det själv.
Jo, ja. Nu kom jag på en sak. Jag har varit lite fascinerad av Mumintrollen sen jag hörde någon säga, det är väldigt morbidigt, men undrar hur deras kött är, vad de har för konsistens och sådär. Och det är någonting som har fastnat lite i mina tankar. Så här, undrar om de är så här. Är de som vita suddgummin sådär?
Är de som en tjock gris?
Ja, hur känns de? Går de att skära i? Och,
ja.
Så det har fastnat. Och så läste jag på i Livet i Mumindalen och det skapade Tove Jansson lite om hur Mumintrollen, vad de... Ja, de har vit päls. Vit
ja, det är vit päls.
Ja, okay. Vit päls.
Det här ser man ju, de är ju bara linjer.
Ja, de är ju bara konturer ungefär, va? Så, och det visste jag inte att de var pälsiga, eller nallarna är ju pälsiga i och för sig. Och de är bra på att simma och dyka, för de har, skriver författaren här, det är ju inte Tove Jansson som skriver, men kanske är det Mumintrollens kroppsfett som håller dem varma i kallt vatten och sådär.
Ja, men de är ju formade som flodhästar.
Ja, det är de. Så de passar ju vattnet.
Bra på att simma liksom. Jag tänkte på en annan koppling också. Och det är att det här märkliga Mumintrollen och hur Mumindalen är utformad och vad det finns för andra väsen där.
Mm.
Det är för mig solklart precis samma sak som du hittar i Japan av någon jävla anledning.
Mm.
Och detta är märkligt för mig. För jag förstår inte riktigt kopplingen. Jag har en idé om kopplingen till detta. Vad det kommer sig att Tove Jansson i Finland gör någonting som verkar helt japanskt.
Mm.
För att vad jag kan ha förstått, nu har jag gjort lite research och försöker hitta, men hon är... Det finns inga belägg för att liksom hon har tagit grejer från Japan.
Nej.
Det finns ingenting. Och för övrigt, jag gjorde lite sökningar på olika databaser och försökte hitta mer, vad ska man kalla det för, vetenskapligt analytiskt material om hennes skapelser.
Mm.
Och det som var slående var att det finns nästan ingenting.
Mm-hmm.
Den här grejen, artikeln som också Hans Ruin har skrivit, verkar ju vara
helt unik.
Nej, inte unik, men och så, jag hittade en annan också, och det var, ska vi se om jag kan uttala det, Muntsian Dnipropetrovsk från National University of Railway Transport i Lipska och Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel.
Det alltså, här är saker som ligger i Ryssland då.
Det här är sovjet. Det här är sovjeter som efter muren full har skrivit en liten kort grej då om Mumindalen.
Mm.
För att i Sovjetunionen så läste barnen Mumintrollen.
Mm.
Och då gjordes det liksom litterära undersökningar om Mumindalen under sovjettiden.
Mm-hmm.
Och då konstaterade några lärda sovjeter att Mumindalen är en bra fantasivärld för barnen att drömma sig bort i. Ungefär.
Mm.
That's it.
Mm. Det är djupare än så.
Marxistiska. De kanske helt enkelt ville skydda Mumindalen. Att de tänker att vi får skriva något jävligt ytligt här så att det inte
förstörs.
Så att kommunisterna förbjuder Mumintrollen liksom.
Mm.
Men så ryssarna eller Sovjetunionen verkar ha liksom snott då Mumintrollen och spritt det i Sovjet. De brydde sig ju inte om copyright.
Nej,
men precis. Så det verkar som att Sovjet har liksom stulit Mumintrollen och så läste barn i Sovjetunionen Mumintrollen.
Mm.
Men ja, det är egentligen inte så intressant.
De gillar ju Karlsson på taket och sådär också.
Ja, men
de stal ju
Karlsson på taket också från Astrid Lindgren. Jag vet inte om Astrid Lindgrens dödsbo har processat detta mot liksom Ryssland.
Borde de göra?
Ja, men jag vet inte hur liksom vad det finns för förutsättningar där. Men och sen så skriver de här ryssarna då efter att de gör lite mer analys, men det är fortfarande inte mycket. Och då tycker de att Lilla My då är destruktiv och motvalls, vilket jag håller med om.
Okej.
Och sen så säger de att det finns ingen, det är inte så lätttolkat, för att lilla My är på ett sätt, men snorkfröken som är med då, hennes största fantasi enligt de här ryssarna, det är att inte ha en egen agens alls. Hon drömmer bara av att bli bortrövad av mumintrollet och vara hans tjej liksom.
Ja, men hon är ju nästan stereotypt feminin karaktär, ja, som jag uppfattar som. Hon är väldigt fåfäng och...
Ja. Men jag tänkte att Tove Jansson, och nu är jag helt spekulativ, men jag tänker att Tove Jansson kanske har tagit olika aspekter av kvinnlig personlighet, gjort de olika känslolägena nästan. Som det, ja, men till exempel att vilja dominera eller att vilja bli dominerad. Och så har hon tagit de olika lägena hos sig själv och så har hon gjort olika karaktärer av det. Det var min idé.
Ja, det är en helt unik idé kan jag säga. Utan många tänker att de här olika karaktärerna är delar av henne själv verkligen. Ja. Att hon har splittat sig själv i de här.
För jag gjorde också en gissning och då sa jag att Snusmumriken måste ha varit någon snubbe hon har knullat med liksom.
Ja, men det är ju så. Och det var det, sant. Det är ju den här Athos Virtanen som hon... Ja, han var filosof eller författare och typograf och allt möjligt, politiker och sådär.
Jag fick ett stort smile när jag hittade det, ska du veta.
Ja.
För jag prickade det så jävla bra. Visst.
Så han var ju, det var ju han som läste, var helt fixerad av Nietzsche, och han läste även Spengler och sådär, för hans lärare i tyska tyckte väldigt bra om Spengler.
Han var uppenbarligen en hobo också.
Ja, en bohem och en tänkare och så.
Ja, men precis. Sen så hittade jag det, och det här är ju på grund av då att det nästan inte finns något material för att komma djupare i det här. Och då hittar jag någonting som jag tycker är fruktansvärt roligt att läsa. Och det är en person som jag inte ska nämna namnet på, som har skrivit i ett baptistforum, baptistsamfundet. Alltså, vad ska man beskriva? Det är ju ett kristet samfund som är väldigt så här gammaltestamentligt och...
Är de lite som puritanerna? Eller?
Ja, men jag tror det. Ja, ja. Och då är det en man därifrån som för övrigt kallar sig för, han är apostel to the Samites and the Laplander Eskimos. Han ses som en apostel för våran ursprungsbefolkning här i Norden.
Ja, vilket det låter ju väldigt märkligt.
Ja, ja, men och han beskriver Mumintrollen så här: the Moomins themselves are white pig/hippo-like demons that live in the Moomin Valley. Their appearance is taken from Bible part where Jesus drives devil out of two men. Han menar på att i Bibeln då, i Matteus evangeliet, så driver Jesus djävulen ur män och de ser ut som grisar liksom. Och det är där Tove Jansson har utformat de här demoniska... Okay. Det är klart att det inte är så, men det är jävligt roligt. Och sen så har han skrivit, för han varnar ju då väldigt, väldigt hårt för...
Han ska inte läsa Mumin då?
Nej, han menar att du ska han skriver så här. Vi kan börja med det, vad han tycker du ska göra. Så här skriver han: so heed my warning. Stay away from Mumins. They have only been designed to lead children into damnation. If you ever come by any Moomin-related material, you must burn it immediately, but use gloves before touching Moomin products. So great is the evil behind the Moomin that even short exposure can be harmful to your soul.
Ja, men det här låter ju så ren komik.
Nej, det här är på ett, riktigt baptistforum. Ja. Och han har ju skrivit korta recensioner då om alla olika karaktärer. Så till exempel snorkfröken får den här lilla förklaringen: a whore that seduces Moomin troll into fornication. Ja, lilla My: another bastard raised by Moomins. She is of a different race than Moomins. Thieving anarchist. Och Här är också roligt. Det här är om Muminmamman och Muminpappan. Guardians of Mumintroll. Not married. Relationships are unclear. Let Mumintroll share bed with Harlot Snorkmaiden under the roof. Ah, det är ju sjukt roligt. Och så, jag ska inte läsa alla.
Jo.
Okej. Ja, men här då. Snusmumriken. Revolting, freeloading hippie. Atheist and hates all authorities and constantly smoke different hallucinogens in his cornpipe. This junkie is half-brother of Little Me.
Det är ju helt sjukt.
Ja. Och Himulen då? Jag vet inte, vem är Himulen? Nej, jag vet inte. Men hans beskrivning av Himulen är så här. Maybe the most deviant of all creatures in Moomin Valley. This seemingly harmless elder chap is truly a libertine and abomination. He lives alone, wears a purple dress, collect butterflies and stamps like a frolicking with younger males of the Moomin Valley.
Ja, han är en crossdresser. Ja. Kolla på bilderna.
Ja, det är han faktiskt. Ja. Och då skriver han så här. This lewd sodomite goes constantly on sex vacation. Oh. Och han till och med, han ser så allvarligt på Himulen så han citerar Bibeln här. Och det är ju såklart då från Leviticus.
Där. Du ska inte ligga med en man som du ligger med en kvinna. Eller?
Precis, och också, ja, exakt. De klassiska, jag behöver inte läsa upp dem, nej.
Vad skriver han om sniff då?
Du, vi ska se. Du, jag har... Vi ska se här.
Sniff liknar lite en känguru med stora ögon. Ja. Öron, smal nos.
Jag tror faktiskt att jag tog bort det. Jag tog bara de huvudsakliga karaktärerna, inte små karaktärerna.
Ja, okay.
Mm. Och sen så skriver han då om den här kometen kommer. Han sammanfattar böckerna lite. Och den här då, kometen kommer. Preaches to kids of heliocentric universe. Evolution, another secular science, inom quotes.
Mm.
Så han det är ju i och för sig ett bra om man inte är baptist så är det ganska fint betyg för Tove, får man ju säga.
En vetenskaplig inriktning.
Ja, men precis. Exploits of Muminpappa. Det kanske är den du har läst. Muminpappan.
Nej, det är nog Muminpappas äventyr.
Okej, okay. För där står det. Self-explanatory. Stories of a young Muminpappa indulging in a world of crime, booze and gay sex.
han projicerar verkligen. Det känns som att han kanske är någonting han håller inne i sig själv. Eller?
Ja, alltså det brukar ju vara så att det är ju sådana här personer man hittar på någon...
toalett någonstans i mellanvästen, ett sånt rumkål.
Ja, men eller precis. Ja. Tänker man så här mycket på homosexualitet i Mumindalen så kan det vara så att man är det själv.
Ja, precis. Man projicerar lite. Ja.
Men vem vet, han kanske har gjort underverk för hans lilla apostelgrupp där, samerna och lapparna och eskimoerna. De kanske gillar honom. De kanske inte tycker om Mumin heller.
Man kanske hatar mig, men...
jag vet inte.
Men jag tycker det här... Japan-kopplingen är, tycker jag, är jävligt intressant. Ja. För där tänker jag att det kan finnas en koppling mellan Skandinavien och Japan på vissa estetiska plan. De tycker om enkla trägrejer som är väldigt rena, ren design. De älskar ju sånt.
Ja.
Eller vi älskar ju
och
sånt.
Och små konstiga blubbar som är gubbar.
Uppenbarligen.
Miyazaki,
men där tror jag faktiskt, jag glömde att göra en Google-sökning på Tove Jansson och Miyazaki, för där tycker jag kopplingen är uppenbar. Han måste ha snott som fan.
Det skulle inte förvåna Tove mig. Jansson. Det skulle inte förvåna mig, för det hade ju räckt att han pluggade någon konst internationellt. Jag håller med dig.
Ja.
Men det finns en annan koppling.
Morran är väldigt miyazakisk.
Ja.
För det, den här filmen med den lilla flickan som går in i något badhus. Det finns en sån blubb som kommer.
Ja.
En svart blubb som äter upp allting. Ja. Det är liksom väldigt suggestivt och så ska han bada.
Prinsessan Mononoke finns också en stor blubb.
Ja.
Som visar sig vara ett vildsvin som har fått en ond ande i sig.
Ja. Totoro är ju också en stor blubb.
Ja.
Pelsig En slags mumin, ett slags mumintroll fast inte med stor nos.
Men kan det vara så här att Tove Jansson och japaner bara är så pervy att de, för en vanlig person tänker ju så här när man sitter och målar någon konstig blob med ögon och så där.
Mm.
Ja, men det här kan vi inte, ha någon konstig blob liksom.
Mm.
Ska jag vänta här nu? Ska prinsessan träffa en blob där? Vad kommer folk? Alltså det är jävligt konstigt uttryck.
Mm.
Så de flesta stänger nog ner det där. Mm. Liksom. Den här blobben är... ja, skitsamma. Blobben är inte så ball.
Nej. Alltså, men om du tänker på barbapappa är ju också en blob. Men det finns ingen estetisk finess i barbapappa.
Ser inte barbapappa ut exakt som mumintroll typ?
Ja, men jag tycker finessen finns inte där.
Nej.
Det är liksom mumintrollet, det finns mer, det finns ändå, mumintrollet skulle ändå kunna, det är ambitiöst, för mumintrollet skulle kunna existera lite i en, det är en trovärdig worldbuilding.
Ja, precis. Men mumintrollen skulle kunna vara en grej även fast inte Tove Jansson illustrerade. Där har du hemligheten.
Ja, precis.
Att hon skulle kunna skrivit om de här mumintrollen och så hade någon annan illustrerat det,
Blubbe.
Så hade det också varit mumintroll,
ja,
tror jag.
Ja.
För att hon, om man skriver med den kvaliteten när man är 18,
ja,
då vet man, då kan man det.
Hon skapar ju en kvalitativ värld, eller en liksom trovärdig, bra, estetiskt tilltalande litterär värld, precis, med de här blubbarna.
Men blubbarna, jag har en annan idé också när det kommer till blubbarna. Och det är, det känns som att jag börjar tjata om Eliad som skrev om shamanism.
Mm.
Men i Eliads verk om shamanerna så finns det ju, som jag nämnde en gång för 1000 avsnitt sedan, det som kallades för damagogi eller något sånt.
Mm.
Som är små blobbar,
mm,
som kommer till shamanen.
Mm.
Och där finns det en koppling, för att det finns både, finnarna är inte svenskar. De är mycket närmare hela det shamanistiska arvet över hela den asiatiska halvön.
Och animism.
Precis.
Och att man besjälar
deras språkgrupp, den uriska språkgruppen. Det är ju steppfolk som pratar det. Liksom.
Finsk-ugriska.
Finsk-ugriska heter det. Och sen i Japan, samma sak. Där har man också en koppling till shamanism.
Mm.
Så det finns både i Finland och Japan det här arvet från den asiatiska halvön som inte vi har. Och då tänker jag att våra samer har ju det, men vi har inte det. Eller vi kanske har det.
Och samerna är ju animister, de tror jag att saker
så är där finns en koppling, att det är det som är likheten mellan Japan och Finland.
Shintoismen är ju japansk, där tror man ju att saker och ting, ett hus, ett träd, man tror på små andar och varelser, och det är ju liksom, jag förstår att om man är japan så blir man nog jävligt kåt på Mumindalen, för den är, det finns lite det där.
Det låter inte bra hur du än uttrycker det.
Kåt på Mumindalen.
Nej.
Okej.
Okay. Men i alla fall. De här konstiga blobbarna som japaner och Tove Jansson håller på med. För mig är det helt... Jag fattar inte varför barn accepterar blobbarna så enkelt.
Ja, men de är ju karaktärer. Nu har ju varken du eller jag läst speciellt mycket Mumin, uppenbarligen. Det har ju gått oss förbi, eller?
Ja, men ja.
Så vi har aldrig fastnat för Mumin.
Jag tänkte på detta för att jag...
Svårt som vuxen får den, får den relationen.
Men jag tänkte på detta, att Mumin har ju inte funnits i mitt barndomshem.
Nej, fanns ju inte i mitt heller. Riktigt.
Nej, precis. Och jag funderar på om det har skett en kulturförändring där. Att de mer eller mindre medelklasshemmen som vi har växt upp i, att på den tiden så var inte Mumin, då kanske det var bäst att bara de där jävla Mumintrollen liksom. Ungarna kan inte läsa de där konstiga grejerna. Och sen så byts det istället till att Mumin blir ett statusföremål med de här jävla Mumin-kopparna.
Ja, men det är ju, jag tänker att Mumin-merchandisen har blivit en medelklass symbolik.
Men det har hänt de senaste 20 åren. Ja, men... Det var inte så 1980.
Nej, det var inte det.
För jag vet inte, för liksom personerna som kan svara på det här är borta. Men jag misstänker ju att någon har satt ner foten hemma hos mig när det kommer till de här konstiga trollen. För att de finns, det liksom finns inte ett spår av Mumin. Eller så var det inte stort i början av 80-talet. Jag vet inte. Jag har inga Mumin-minnen.
Jag kan tänka mig att Mumin-kopps fetischismen är de senaste 15 åren.
Ja. Men det är så här när folk ska ha någon lampa från Köpenhamn och skit.
Ja.
Det är lite så.
Nej, men det finns, jag skulle nog säga att det är lite Porsche. Ja. Det är en Porsche-markör sådär, inom kulturvärlden, och liksom var väldigt fascinerad av Tove Jansson. Mm.
Jag kan tänka mig en annan grej när det kommer till mig också, att jag tycker inte Mumin, det som är så här Mumin-tecknad serie.
Mm.
Alltså, nu pratar jag inte om Tove Janssons Mumin, utan nu pratar jag om tv-produktionen Mumin. Att jag tror att jag inte tyckte det var fint när jag var liten.
Mm.
Jag gillar inte... Jag tycker inte det är estetiskt, tänker jag mig. Att jag kanske har sett det, men bara, det är där gillar
inte. Ja, men det är inte tilltalande. Det är för lite action, och det... Du tycker
fult
det är
målat, snyggt.
Liksom. Ja, i själva serien då? Eller?
Ja,
i,
precis.
Ja.
Men,
nej, jag fastnade, jag vet inte, fanns det när vi var små? Fanns Mumin-serier, tecknade serier på tv då?
Jag tror det. Eller så kanske det var för att våra minnen förändras ju hela tiden. Så att det kanske var någon sån produktion där någon läste på finlandssvenska till stillbilder.
Det kanske, så kan det ha varit,
för det låter mer så här 70-80-tal.
Och så var det mer troget den filosofiska stillheten. Det är ju lite så här väldigt sömnigt. Det är lite sömnigt, va?
Men det var mycket så. Det var så jävla tråkigt.
Det kunde vara så jävla sömnigt, ja. Så att man liksom hypnotiserades in i tröttheten. Och svimmade av. Jag har ju lämnat de här Mumin-kopps-fetischismen bakom mig, eftersom kopparna är för små och det känns lite för...
Så vill man inte göra deras jävla Mumin-cash?
Nej, man vill inte göra deras Mumin-cash, speciellt inte när de har så vulgära Mumin-merchandise-projekt på gång.
Man vill bara ge folk Mumin-cash när det är inte för uppenbart att det är för mycket Mumin-cash,
ja, känner precis, jag. Precis. Och så blir det ju för borgerligt på något sätt.
Ja.
Känner mig själv.
Blir du inte sugen nu på att bara ha fem med samma karaktär? Bara. Fast inte Lilla My.
Nej.
Hon är ju som feminist. Morran
kanske. Ja, precis.
Eller?
Ja, antagligen. Men jag ändå fastnat för koppar med motiv, och så hittar jag på science fiction-bokhandeln sådana här koppar med Tintin på.
Ja.
Och de är större, kopparna. Och jag har en närmare relation till Tintin.
Ja. Där blir jag till och med lite sugen när du säger det. Att Tintin-koppar skulle jag kunna tänka mig.
Ja, precis. Och så finns det, jag har i alla fall hittat några med fem olika motiv. Så de finns ju ute i oändlig uppsättning som Mumin. Men där kommer man ju också in lite. Då blir det ju Tintin-cash direkt.
Ja, men där är jag... Jag älskar Tintin.
Jag älskar
Tintin.
Ja.
Och jag tycker att det är så... De är så fint illustrerade.
Mm.
Så att inte de första albumen kanske. Men om du tar Tintin i Amerika. Eller Castafiores cigarrer. Och allt vad de här heter. De här när han har kommit in i det. Liksom Hergé. Eller hur man säger. Då är de... Det är ju, varje album är ju konstverk. Du vet att man skämtsamt säger det vita albumet. Och så är det så här, om du är en loser så tror man att man syftar på Beatles. Men är du grym snubbe så fattar man att det är Tintin i Tibet som är det vita albumet.
Okej.
Kan du snappa upp? Där får du lite medelklasspoäng.
Men vi tänkte ju lite på så här, vad läste man när man var liten och ung sådär, och jag läste ju inte faktiskt Mumin, så det blir ju att man inte får ha den här känslomässiga relationen, men jag kom på i alla fall att det var Tintin-albumen läste jag ju, knackade och lånade på bibliotek, och så läste jag också Asterix och Obelix väldigt mycket sådär. Det är de som jag minns som väldigt, men jag minns dem med enorm värme, för jag älskade de här tecknade serierna.
Jag har varit så nördig så jag har systematiskt gått igenom mina minnen, använt vissa spridda googlingar för att hitta rätt namn på serierna.
Mm.
Så jag har en lista över de sakerna som jag läste och tyckte var bra. Och först av allt är det seriealbum med olika berättelser från bröderna Grimm.
Mm-hmm.
Växte jag upp med.
Aha.
Och de var ju lite censurerade från de riktiga berättelserna, men det var ändå
de var läskigt. Lite snällare då, eller?
Ja, lite, men det började faktiskt redan bröderna Grimm själva med när de samlade in de här historierna.
Ja, just det,
så att bröderna Grimm själva började censurera för att de här gamla tyska folksagorna var jävligt grova liksom, även på den tiden.
Ja, det var nästan så, då åt hon av hans hand.
Precis, sådana äckliga grejer. Och, men då minns jag att Pomperipossa, den här med Hans och Greta liksom, knapri, i skogen.
Knapri.
Ja, men just det här, att det är ganska störda grejer när man är liten, att hon ska ju göda dem som grisar för att laga till dem i ugnen.
Det är jävligt mörkt.
Det är därför hon bjuder upp massa godis liksom. Och det fattar man när man är liten. Man kan inte lita på alla.
Ja.
Bara för du får en kaka, du kan inte lita på dem riktigt. Sådär, varför får jag det liksom?
Ja.
Så det är bra stories. Sen Tintin då, såklart, som jag tycker är bäst.
Mm.
Och sen är det ju Asterix.
Mm.
Kalles Pocket, innan det blev fula. Och aldrig berättelser i pocketarna som innefattade Musse eller Långben.
Nej.
Man hatar Musse och Långben, de är äckliga. Men resten var bra. Sen Bamse då såklart.
Ja.
Och sen också kom jag på att vi hade nog Pellefant och Lakritstrollet. Det var någon sån Bamse spin-off seriealbum.
Okay. Ja.
En liten elefant liksom, ja. Pellefant. Lucky Luke. Sen kommer en som jag inte tror att någon nästan känner till.
Lucky Luke, självklart.
Lucky Luke var ju, gillar man också. Den var också väldigt fint tecknad.
Ja.
Coolt, och så gillar
jag
man...
Jag är helt förträngt. Ja, jag har ingen kontakt med min barndom.
Jag vet, det är därför jag gör det här nu.
Ja, det är bra.
Men, och sen kommer en som jag tror nästan ingen känner till. Och det är den danska serien Rasmus Nalle.
Ja, det plingar ingen.
Nej, jag tror, men av någon jävla anledning så hade vi massa Rasmus Nalle.
Ja, det kanske var din pappas danska kompis som gjorde hundarna rädd som när han kom
till. Ja, möjligtvis.
Han kommer.
Ja, men i alla fall. Och så kollade jag upp Rasmus Nalle, för jag kommer ihåg att jag älskar Rasmus Nalle när jag var liten.
Ja.
Så kollade jag upp lite så här, varför gillar jag Rasmus Nalle? Men jag gillar inte de här jävla Mumintrollen.
Mm.
Så kollar jag upp lite vad de här Rasmus Nalle-albumen handlar om. För jag kommer inte ihåg det.
Mm.
Och då är det exempelvis Rasmus Nalle blir lantbrevbärare. Så Rasmus Nalle får dela ut posten. Sen är det också...
Är han lite av en proletär då eller?
Jag vet inte. För en är det här. Rasmus Nalle bygger ett radiotorn. Och då liksom... Mm. Okay. Bygger han ett radiotorn så kanske man får lära sig lite hur radio fungerar.
Ja, visst. Så, didaktiskt eller vad det heter, pedagogiskt.
Ja, men jag skulle säga att det är lite dansk serie som kanske tilltalar lite Asperger barn, börjar jag misstänka. Ja. Och så det är ofta med sådana här grejer att de bygger en båt ihop, Rasmus Nalle och hans kompisar.
Ja.
Och sen ger de sig ut med äventyr med den här båten. Ja.
Vi måste ha en ruff och vi måste ha en köl.
Ja, men precis. Men hur styr du då, säger pelikanen.
Liksom. Ja, med mitt roder.
Ja. Och Rasmus Nalle, det är liksom så här. Och ett seriealbum är ju det här. Rasmus Nalle så här, träffar sin glada farfar.
Jaha.
Mm. Så det är av någon jäkla anledning, den här Rasmus Nalle. Jag är ju äldre syskon, så det kanske är så här att det här är 70-talsprylar.
Det låter lite som det.
Jag har ingen aning, men jag vill slå ett slag för Rasmus Nalle.
Mm.
För det finns inte så mycket oro i det. Rasmus Nalle blir kung. skitbra ja, grej.
Det låter inte blir proletärt.
Nej.
För jag tänker på 70-talet var det ju att mycket skulle vara lite proletärt. Så här, ja. Nu bildar vi en fackförening, de här mössen och ja. Så, mycket sådana grejer.
Jag har en till som jag råkar ut för, som jag inte gillar, men som jag nästan blev tvingad att tycka om. Och det var Pelle Svanslös relaterade saker. Jag hatar Pelle Svanslös.
Ja,
jag blev utsatt för det här. På grund av såklart att min mamma, vad tror du hon kommer från?
Uppsala.
Exakt.
Min faste kommer upp också från varenda Uppsala.
Varenda Uppsalabo ska alltid tvinga en.
Och så ska man gå den här turen ja. I Uppsala.
Här bodde Maja Gräddnos.
Ja, precis. Kommer du ihåg den tecknade serien med Pelle Svanslös?
Ja,
det var ju, den är ju fruktansvärt, jag har nästan trauma från den. Det är lite som Vilse i pannkakan, ja. För den är så jävla otäck. Den är, det är någon psykedelisk, när han är i Amerika så blir det som han börjar ta LSD sådär. Och, den är väldigt sådär psykedelisk. Och dessutom är det ju han Ernst-Hugo Järegård som är Måns, va?
Ah, han drar Måns ju på, är den elaka.
Han drar ju på som fan och talar på ett äckligt sätt. Och så han kunde ju vara ganska vidrig, Ernst-Hugo Järegård. Så det är så
jävla
obehagligt. Det
var ju någon där som tänkte bara, vem kan vara en bra bad guy till barnen? Så var det någon som bara, Ernst-Hugo. Bara, tack ska du ha. Det är ju såhär nightmare fuel liksom.
Nej, hans svans blir biten och sådär.
Pelle Svanslös gillar vi inte.
Nej, det gör vi inte.
Men jag tror att jag ser en liten trend här också. För det är att Bröderna Grimm var nog det mesta som jag växte upp med.
Mm.
För att, och det beror på dels seriealbumen.
Mm.
Sen också sagor i bokform, samlingar.
Mm.
Men mycket av Disneys produktioner var ju också Bröderna Grimm under den här tiden.
Ja, definitivt.
Törnrosa, Askungen och så vidare.
Mm.
Så att om jag måste säga någonting som jag blev mest utsatt för så var det Bröderna Grimm.
Mm.
Och då, jag minns...
På alla fronter så att säga.
Ja, precis.
Eller du såg Disney-filmen också antagligen.
Ja, precis. Men och det var blandad kvalitet.
Mm.
Men vi växte ju upp innan Disney blev riktigt dåligt.
Vi växte ju upp när det fortfarande var väldigt handmålat vissa saker.
Men precis.
Det var ju liksom Bernard och Bianca, tror jag inte det finns något digitalt. Eller?
Sen ballade Disney ur och jag tror att jag vet när det ballade ur. Och jag tror att det ballade ur 95-96.
Aha, med
den
alla
sista... som jag såg när jag var liten var Ringaren i Notre Dame. Och den kom 96 och då började det se för jävligt ut allting. Det är bara en gissning, men jag tror det var då det ballade ur liksom. Men vad vill man säga med det här? Jo, trenden som jag ser är att Bröderna Grimm är det som har satt mest spår i mig.
Mm.
Och jag minns att jag var så jävla rädd för den här hunden med tefatsögon. Och det är ju liksom någon gammal riddare, Eldonet heter han.
Liksom,
han klättrar ner i ett träd liksom. Och där nere är det hemska varelser. Och, alltså det har verkligen satt spår i mig.
Okay.
Och så tänkte jag lite på vad det här beror på. Och det beror ju på att Bröderna Grimms sagor är memes.
Mm. Mm.
För att de samlar ju upp de sagorna som folk kom ihåg på landsbygden.
Mm.
Och det var ju inte alltid skrivna sagor.
Nej, det är traderade saker, kanske hundratals år.
Precis. Och då är det ju så här, vilka sagor är det som överlever?
Mm.
Jo, det är ju såklart de sagorna som barnen tycker är spännande att lyssna till. Eller de sagorna som föräldrarna tycker är viktiga, ger viktiga råd till barnen.
Mm.
Så här, passa dig för det här, liksom.
Mm.
Och sen, men det är mycket, det är 200 olika berättelser.
Ja, det är en hel del.
Så att det är ju, men Bröderna Grimm, jag tror att Bröderna Grimm nästan har försvunnit. Det är min gissning.
Ja, lever ju kvar lite i Disney. De kommer väl suga ut det de kan, Bröderna Grimm. Ja. Även i fortsättningen antar jag.
Men det är fake Grimm också.
Ja, det är,
fake. Det är alltid sådär, det är inte riktigt.
Jag läste ju Bruno Bettelheims bok om sagornas betydelse, eller vad det nu heter.
Ja.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Men han snuskar ju till det ordentligt i sin analys, psykoanalytiskt. För han menar ju att det är väldigt mycket sexualitet i Rödluvan till exempel. Hon har på sig en röd luva.
Yes, det är en
sexuell symbol och så kryper hon ihop naken då med den här vargen. Och de är en säng tillsammans. Det blir väl att han menar på att det handlar om liksom sexualitet. Och
jag tror bara det är bullshit. Ja, men alltså för att jag tror att det är bullshit för att ja, men till exempel om man ska skriva någonting som är otäckt, då har ju vargen klätt ut sig till mormor, är det inte så?
Mm.
Och då är det, då kan man förstå att det är jävligt otäckt för barn sådär att liksom, ja men är det verkligen mormor?
Mm.
Du vet, gamla personer kan se lite obehagliga ut ibland faktiskt. För barn och sådär.
Mm.
Man anspelar, det är någonting som funkar där.
Är mormor en varg?
Ja, men, eller troll eller sådär. Troll, liksom. Ja. Så jag vet, och det är obehagligt om vargen ligger i sängen sådär. Det är en trygg plats och sådär. Jag tycker inte man behöver den.
Man behöver ett snuska.
Man behöver ett snuska. Ja. Jag ser det inte som nödvändigt att ha massa pervy-analys. Men om någon har, jag är inte emot pervers analys. Liksom. Det är ju det vi håller på med här ofta själva.
Ibland.
Men om man har en helt pervers analys, då får ju den vara så här, då får ju den förklara mer än om den inte är pervy. Kan inte bara ha
man kan inte bara kasta
man
in
kan inte bara pervy för pervy detaljer.
Nej, precis. Nej. Då får man ju lite den här runkkänslan av att den som håller på med det tycker blir fascinerad och äggad av det här. Ja.
Som allt det här som har med avföring och rövhål inom
freudianism.
Det är så här bara, ja men är det nödvändigt liksom?
Mm.
Var det verkligen så att det inte gick att beskriva det här på något annat sätt? Mm. Liksom? Är det så?
Mm. Man ska lära... Finns den här anala fixeringen eller är det bara ett påhitt?
Jag läste på riktigt i en lärobok som är till avancerade universitetsstudier. Då läste jag att ett exempel på en freudiansk analys var att någon som fick panik i en hiss, att det hade att göra med att de inte har tagit sig igenom den anala fasen ordentligt. Och att hissen påminner om när avföring rör sig i tarmen.
Mm. Det låter ju helt sinnessjukt.
Ja, men det är ju... det är klart det är det. Mm. Det är det.
Ja.
Och jag tror att många som håller på med det här, de döljer hur... De döljer hur kvaddat de tänker för... Mm. sina liksom, ja men klienter eller, jag tror de döljer det.
Mm.
De sitter och tänker på helt sjuka grejer, men de säger inte det liksom.
Mm.
Det är ju helt tänk att få höra det från en liksom professionell person.
Mm.
Det orkar man ju inte, det är ju värre, vadå? Då blir man ju traumatiserad som de säger av det liksom.
Ja. Men det är ju kvaddat.
Men det är
ju,
klart
jag
det är.
Förstår ju fascinationen för det, för då har man ju licens att befinna sig i den kvaddade
men
tanken.
Men jag har ju inte läst detta i någon slags, och det är därför man inte så heller ska, det jag tycker är bra med, och för att återanknyta till Mumintrollen, att det faktum är att hon är lite, Tove Jansson var en, hade hon är touched som engelsmännen säger. Hon är vidrörd av gudarna.
Mm.
Hon har en kreativitet. Hon ser bilder framför sig. Hon känner saker.
Mm.
Och det är därifrån det här kommer.
Mm.
Och det är därför inte folk hittar massa avancerade kopplingar till olika författarskap. Och det här är originell
kreativitet.
Exakt, liksom. Det är originell kreativitet. Det finns inte... det är inte så att hon tänkte på och så talade Zarathustra när hon skrev Kometen kommer.
Nej.
Eller det behöver inte vara så.
Eller det bottnade i alla fall i en slags autentisk fantasi och känsla som hon hade, eller vad man nu ska säga.
Ja, men precis. Men hon har ju uppenbarligen, det tänker jag ibland med folk som kan måla väldigt bra, vilket jag inte kan. Att folk som kan måla väldigt bra, de kan ju se saker framför sig starkare än vad människor som inte kan måla kan se saker framför sig.
Mm.
Och det är kanske därför hon är bra på att skriva också.
Ja, jag tänkte hon är bildspråk, fantastiskt bildspråk.
Exakt. Hon ser de här sakerna.
Mm.
Och så beskriver hon vad hon ser. Och då blir det god text som får läsaren att visualisera innehållet och känna saker.
Mm.
God text är ofta visuell.
Mm.
Så är det ju.
Liksom. Hon beskriver den här morran som är någon slags depressiv inkarnation av depression. Hon beskriver hur den här morran rör sig över gräs och sådär. Då vissnar gräset under henne. Och liksom allt blir kallt i morrans närhet. Det är väldigt suggestivt. Ja. Det är briljant.
Ja, men det är det. Liksom. Och sen så har jag också läst lite, bland annat den här baptistpersonen. Mm. Han skrev ju i princip att Tove är helt ond och hon vill barnen illa. Det var därför hon inte skaffade några egna. Mm. Och som hämnd för det så är det så här. Och så skriver hon också att hon är en carpet muncher, alltså skällsord för lesbisk.
Mm.
Och det är i det vredet som hon bara försöker sätta demoner i barnen och sådana här saker.
Ja, det låter
och det är samma sak där, bara, men det är ju inte det liksom.
Nej.
Och jag ser inte heller, jag har läst, det finns också analys som gör någon slags feministisk tolkning av Lilla My och att kärnfamiljen inte är så rigid och sådana här saker.
Mm, mm.
Och jag kan inte se att de har goda argument för det.
Nej.
Jag tror inte man ska läsa in för mycket i det här.
Nej, jag tror inte heller man ska göra det.
Hon målar roliga gubbar och beskriver känslor. Och, jag tror inte att det finns en ideologisk språngbräda som skapar de här sakerna.
Nej, jag tror inte det hade hållit för det. Eller? Jag tror inte då hade det inte blivit den succé som det är.
Nej.
För det är för banalt. För hon beskriver ju väldigt mycket... Hon beskriver ganska mörka känslor och sådär ibland. Ja. Så det är liksom, det är ju...
Också en koppling till japanerna.
Ja, att
det
här
bakomliggande, underliggande hotet.
Mm.
Du vet att Godzilla, han är där ute och hotet om atomkrig och de här sakerna som ligger och pyr i bakgrunden.
Mm.
Det är också så här japansk... även Tolkien.
Ja, visst. Men de har ju det gemensamt. Finland var ju, det var ju inbördeskrig och sedan var det liksom fortsättningskrig och sedan var det krig med Sovjet och det var ju krig och elände i väldigt hög grad. Och så det är ju, och hennes första bok, eller en av hennes första böcker är ju den här Kometresan eller vad det nu heter.
Ja, just det.
Då kommer den här kometen och det är liksom undergång och mörker. Så det finns ju någon, det fanns ju någon sträng där.
Men behövs ju ingen vidare analys än att hon skrev de här sakerna.
Kometjakten heter det.
Ja, men det är liksom, det är så här, det är krig i världen.
Ja.
Det behövs inte, man behöver inte...
Nej, man behöver inte hålla på och läsa in en massa skit. Hans Ruin gör ju också lite det dumma misstaget att han vill hitta Nietzsche. Men han hittar ju inte Nietzsche i...
Till hans försvar så skriver han ju om det i den här artikeln också som att det är lite kuriosa.
Ja, eller, ja det gör han ju faktiskt.
Han försöker inte
lägga... Nej, precis.
Nej. Och han skriver ju att
han vill lite akademisera Mumindal.
Men ja, jag vet inte. Jag gillar ju inte egentligen Mumindalen, men jag kan ju förstå kvaliteten med det.
Mm. Men det jag förstår verkligen kvalitet efter att ha läst lite den här Pappan och havet som jag köpte. Det är ju,
men det är så det är loj, alla är så loja tycker jag, gör mig nervös i det.
Mm.
Håller på att sova, alla bara sover. Ja, det, efter det jag såg i serien. Ja. Och det är lite... Ja. Och Snusmumriken är ju lite hjältefiguren. Men han är ju samtidigt ingen bra, liksom.
Ja.
Det är lite sådana där...
Han är en hippie.
Ja.
En odåg. Nej, men en sak som ändå var ganska... Som jag tyckte var fin i det här Bettelheims bok. Det är ju att han beskriver då... barnen... Det de är intresserade av, de vill gärna höra sagan om igen, va?
Mm.
Men sedan när de är klara med ett problem eller ett ämne eller ett område som är ett komplex eller bara kittlande för dem, så vill de inte höra den sagan mer. Eller man hittar en annan saga eller andra berättelser som fyller den här funktionen bättre, som bättre täcker in det här området. Och missar man Mumin när man är liten, eller kanske de här bilderböckerna med Mumin, missar man det, det är ju svårt att gå tillbaks till det. Det är svårt att
Ja, det finns ju inget där längre.
Nej, precis. Man har inte behovet. Och jag har inte riktigt, jag har inte behovet av Mumindalen riktigt kanske.
Men jag vet inte om jag har nämnt det här någon gång, men jag har liksom ett eget system för att analysera den här typen av text eller mediekonsumtion, och det har ju med förväntansbrott att göra.
Mm.
Att det som du konsumerar, det ska alltid precis förvåna dig tillräckligt mycket, men att du fortfarande ska kunna förstå någonting av det.
Mm.
Du kan inte vara fullständigt förvånad, då är det inte intressant.
Mm.
Du ska tänka att men här händer nog det, och så blir du lite mer förvånad.
Mm.
Det sticker iväg åt håll hela tiden. Och för ett barn då, så det liksom har ju med hur vi är skapade i huvudet, hur våra neuroner är skapade.
Mm.
Att vi hela tiden försöker förutse vad som händer härnäst.
Mm.
Hjärnan, enligt vissa som Hovey, en kul bok om man vill läsa, att hjärnan egentligen bara är en prediktionsmekanism.
Mm.
Som hela tiden försöker se nästa steg.
Mm.
För att då kan vi röra oss bättre, då kan vi liksom hela tiden. Så att perceptionen, våran upplevelse av världen, hela tiden försöker pricka in vad vi verkligen är med om.
Mm.
I vilket fall som helst. För ett barn då, om man använder det här sättet att se det på, då måste barnet vara med lite. Det är därför de gillar att upprepa samma berättelser. Mm. För de är med lite. Men de får fortfarande det här förväntansbrottet. Det är det som motiverar dem.
Mm.
Får de dopamin liksom.
Mm.
Så här, oj, vad händer här nu när det var läskigt?
De vill ha samma kick om och om igen.
Exakt, och då lär de, men till slut har de ju lärt sig det. Då, till slut infinner sig inte det här förväntansbrottet.
Mm.
Och då är den berättelsen slut.
Mm.
Och det är därför också då, nästa steg, det här är ju inlärning liksom.
Mm.
För nästa steg, då kanske det är ytterligare lite klurigare. Ja, men det här läskiga, men så visar det sig att den där figuren som var läskig också är snäll.
Mm.
Det är ett förväntansbrott.
Mm.
Och då lär man, och så gradvis
komplexiteten ökar
och hela tiden. Och sen läser vuxna personer Dostojevskij liksom.
Mm.
Men Dostojevskij är tvungen att hålla sig efter de här reglerna också för att man ska vilja läsa honom.
Mm.
Man måste misstänka att någonting är på gång.
Mm.
Och det kan inte infria sig exakt så som du misstänker.
Mm.
För då får du inget, då blir du inte belönad.
Mm.
Men om det visar sig att det överträffade hur du hade tänkt dig, eller underträffade hur du hade tänkt dig, då sker de här förväntansbrotten. Liksom.
Då blir det stimulerande. Då är det ett stimulerande narrativ
precis.
Att ta del av.
Ja. Och jag anser att all media som vi konsumerar på mer eller mindre medvetna sätt uppfyller det här kriteriet. Liksom.
Mm.
Det här borde jag copyrighta. Liksom.
Mm.
Jag vet inte om någon annan, det är säkert massa personer som har tänkt likadant, bara att de inte kallar det. Men förväntansbrott är fan nog trademark Oscar.
Ja, det är ett väldigt bra uttryck.
Det är ett bra ord.
Bra koncept.
Ja.
Bra
För då kan man analysera Mumintrollen och Dostojevskij på samma sätt.
Mm.
Så här, förväntansbrott för rätt målgrupp. Liksom.
Mm.
Det är därför det finns korkade deckare som mer enkla personer läser.
Mm.
Och så finns det svårare litteratur som andra personer läser.
Mm.
För att det är olika saker som får olika... det är för enkelt för om någon är för smart att läsa liksom, whatever.
Mm.
Jag kan, vet inte ens vad de heter. Cockroach av Jan Guillou. Den kanske är för enkel för vissa att läsa.
Då
får de inga förväntansbrott. Liksom.
Nej, det blir som att gå tillbaka och läsa Bamse igen.
Ja, men precis. Då har man redan liksom... Och,
man har passerat det stadiet, men man har inte behov av det längre.
Nej, och det är därför det är så intressant när du säger det här, för att det ser man speciellt hos barn, att de upprepar samma historia.
Mm.
Vill titta på samma film flera gånger.
Ja, nästan maniskt.
Ja, och det vill ju inte vi.
Jag har ju sett dem Sagan om ringen
Ja, men du kollar inte på liksom, vi pratar om att många barn kollar på Lilla Sjöjungfru.
100 gånger.
Exakt. Ja. Det är så här, kan vi inte, vilken vill du titta på? Ja, men Lilla Sjöjungfrun igen liksom. Mm. Så kollar de på, de kollar sönder på samma liksom, mm. om igen. Men det är bara
nej, att, det finns ju inte.
Nej, men, och det beror ju på att de, deras enklare hjärna, har svårare att modellera den berättelsen.
Ja, så den blir aldrig färdig.
Den blir inte färdig på en gång.
Den är fragmenterad på sätt och vis. Det är därför de vill lyssna om det. Ja, vad intressant.
Det är det är liksom. Ja. Och det, och
de bygger en kaka eller de gräddar någonting.
Väl, ja, exakt, för när väl modellen, alltså perceptionen är ju modellen.
Ja.
När väl perceptionen är 100% samstämmig med det du ser på,
ja,
då är det inte längre intressant. För du har ingenting.
Kan man säga att det är kongruent då att de har integrerat narrativets komplex precis.
Du har ingenting att förutspå.
Ja.
Det är kanske därför.
Då måste man gå vidare.
Ja, det är kanske därför Twin Peaks är bättre att se om än vissa andra grejer. För det är ännu svårare att förstå vad Twin Peaks handlar om. Liksom.
Men även Tarkovsky-filmer eller kanske en Ingmar Bergman-film. Eller,
det som du brukar kalla för, vad brukar du säga?
Hög entropi.
Ja, precis. Det är liksom, verket av hög entropi.
Ja, liksom. Poesi, som är spännande. Ja. Poesi är ju liksom, man får bygga det hela tiden. Man kan läsa om de här dikterna om igen. För det, man blir inte färdig med det. Det går inte, pajen blir inte klar så att säga.
Nej. Nej, men det är jag tror att det är ett bra sätt att se de här sakerna på faktiskt.
Mm.
Och försöka fatta vad det är som händer. Men gillar du Tove Jansson?
Jag blir ju imponerad av språket och hennes fantasi och känslan i det. Ja. Så jag känner mig inte så jävla pigg på det, men det kommer nog. Jag får nog klämma vissa av hennes kapitelböcker, för de har en kvalitet. Det finns hög kvalitet. Mm.
Men hennes dödsbos Mumin Cash,
det är lite, det är avundsjuka, eller vad ska man säga.
Alltså det är väl svingött om de tjänar massa pengar.
Ja, men
de har ju inte gjort någonting.
Nej, de är inte.
Det är bara liksom, så här ren lotterivinst.
Ja, liksom. De behöver inte vara begåvade.
Nej, precis. Ja, nej, men jag känner mig ganska nöjd med det här. Jag har inte så mycket varken negativa eller positiva saker att säga om Mumintrollen. Men
Nej, jag har fått en ökad respekt för Tove Jansson, måste jag säga.
Det vore nästan intressant att läsa hennes dagböcker. Undrar om de är publicerade.
Jag vet inte. Hennes självbiografi finns ju.
Ja.
Den funderar jag på att ta en koll på.
Jag tänker, skriver man så bra när man är tonåring, då kanske man skriver riktigt bra när man är 40 år äldre.
Ja, men hon skriver riktigt bra. Så det är liksom, jag ska ta en koll på lite mer av det.
Du, vi syns om 2 veckor.
Det gör vi. Yep.